Hallå, välkomna till 10:e avsnittet av 5 juli-podden med mig Karl Andersson och Henrik Hax Alexandersson. Om ni tycker att det låter lite annorlunda så beror det på att vi har flyttat ut från vår vanliga studio på grund av att en rörmokare var tvungen att komma in och gräva i taket där. Och därför så får vi se hur ljudet blir den här gången.
Välkommen till mitt kök.
Ja, exakt. Jag vill inte vara så privat. Ett kök som inte har något kaffe kan vi också berätta.
Ja, men vi har mineralvatten. Kallt, härligt mineralvatten. En varm dag i Berlin.
Det är mycket varmt. Det var 30 grader igår och det blir väl liknande idag. Hax, låt oss prata om det här som håller på att hända med Milo, Twitter med mera och som alla pratar om just nu.
Det är rätt mycket saker som håller på att hända när det gäller yttrandefriheten. I botten så har vi ju naturligtvis det här som vi har berört tidigare, nämligen att EU och de sociala nätverken har slagit sig samman i någonting som kallas för Joint Referral Platform, som alltså går ut på att politikerna sänder signaler om att de vill att vissa saker ska tas bort och tystas på nätet i de sociala medierna. De sociala medierna är med på detta och så har man då börjat tysta ner röster och åsikter under de användarvillkor som de här sociala nätverken har, det vill säga utanför rättssystemet och utanför lagstiftningen, på ett sätt som är helt rättsosäkert. Det är den som drabbas och får sin yttrandefrihet inskränkt inte kan göra någonting åt det. Det är ju grundproblemet.
Och det är det som vi har berört en hel del i de senaste avsnitten. Precis.
Och nu händer det ju massor med saker här. Bara för att nämna några saker som har hänt. Den kontroversiella bloggaren och debattören och skribenten Milo Yiannopoulos har blivit avstängd från Twitter efter ett gräl som bland annat har rört den nya Ghostbusters-filmen, där han tyckte att de kvinnliga huvudpersonerna i den var dåliga. Och det blev en heated discussion och då stängdes han plötsligt av på livstid. Det har även förekommit andra saker. Twitter har blivit avslöjade med att försöka plocka bort uppgifterna om de genom WikiLeaks läckta mejlen om det demokratiska partiets nomineringsprocess inför presidentvalet. Man tog bort det från Trending News och var sedan tvungen att sätta tillbaka det där igen efter att det hade blivit protester bland Twitter-användarna. Men det är då inte bara Twitter utan även Google och Facebook som gör sådana här saker.
Men när det gäller det här första du nämnde med Twitter och Milo, så är det ju, du skrev ju om det på din blogg, att det kanske var peak Twitter, eller vad skrev du? Peak Twitter?
Ja, just det.
Att det kanske går neråt efter det här för att det är en sån stor händelse, eller hur menar du?
Ja, alltså när en mycket, mycket välkänd samhällsdebattör, men han är ju rätt stor i åtminstone den amerikanska debatten och välkänd och pratar på universitet och är med i media och sådär. När stora debattörer också stoppas, inte bara liksom enstaka enskilda mindre användare, då är det naturligtvis som så att människor blir fundersamma och tänker att okej, om Twitter inte är en plattform för en fri debatt så kanske vi får ta den fria debatten någon annanstans. Och jag menar, sociala medier måste ju vara spännande. Det måste ju finnas utrymme för massor med olika åsikter.
I synnerhet på Twitter, som ju har blivit ett debattmedium där inte så många hänger längre egentligen, men det är just debattörer som hänger där.
Ja, precis. Det är ju ofta medieliten och sådana här och politiker som finns på Twitter. Och det är ju där som man verkligen vill att det ska framföras olika åsikter. Men det verkar alltså som att vissa åsikter stoppas. Och då blir det naturligtvis mindre spännande för alla andra att vara på Twitter också. Så skapar man en ond spiral och så blir Twitter mindre populärt.
Ja, det kan man ju nästan hoppas på faktiskt. Vad var det som hade hänt med Google?
Google har gjort flera saker. Dels så har det varit diskussion om Googles sökresultat. Det har vi också berört tidigare. att de har blivit anklagade för att manipulera sökresultaten, vilket är väldigt svårt att bevisa eftersom alla sökresultat är individuella. Men man har i vart fall, om vi tittar på de konkreta saker som har hänt, Google har på sin bloggerplattform, alltså bloggplattformen Blogger, så har man tagit bort en konstnär som heter Dennis Cooper, som är en mycket kontroversiell konstnär som gör spännande saker och som verkligen inte är inställsam. Han har bland annat gjort, han gör rätt kul saker. Bland annat så har han tagit skortannonser och gjort en språklig analys av texterna i de här annonserna, alltså närmast en lingvistisk analys, och studera sådana fenomen ur många olika perspektiv, för sådant som ett konstprojekt. Han har blivit avstängd från Google, vilket innebär att dels så är hans blogg borta, dels så är han har på att skriva en bok som fanns på bloggen, som skrevs kapitel för kapitel. Det materialet är borta, han vet inte hur han ska få tillbaka det. Plus att naturligtvis sådana saker som hans Google-konto i övrigt är avstängt. Så han har till exempel förlorat sin Gmail med all sin affärskorrespondens och sånt här. Och Google behöver inte förklara varför de har tagit bort det, för han har gått med på deras användarvillkor. Och de har väl då funnit honom stötande. Och de behöver inte förklara sig, och de behöver inte heller ge honom tillgång till hans gamla arbetsmaterial.
Jag tycker den historien är jätteintressant, för att Dennis Cooper, han är ju en väldigt känd författare framförallt, det är ju det som han är känd för. Och alltså verkligen en kvalitetsförfattare, och han reser runt i världen och talar på bokevents och så vidare. Men jag tycker det är kul att för en gångs skull så händer det här en känd person. Det är ju lite liknande med Milo också. Mm. För att Twitter och Google, de tar ju hela tiden bort användares konton. Och just Google och Blogger då, de är ju ökända för att radera gaybloggar. Alltså du får inte ha pornografi, men även sånt som gränsar till det tar de bort. Så att jag vet flera personer som har drivit gaybloggar på andra plattformar. Det var ju en gång i tiden då man skulle ha en bloggroll i sidotarmen, ja, så att säga. Och då hade de ofta regler att inga blogger bloggar, för att de försvinner helt plötsligt. Så Blogger och Google har ju hållit på så här jättelänge. Och så för det första är det bra att det uppmärksammas, för att Dennis Cooper pratade ju om det här i en artikel i The Guardian. Men för det andra så blir man ju så jävla irriterad. Det här är ju liksom samma grej som när folk inte tar backuper. Man hör ju då och då om författare som, där en hel bok har försvunnit för att de inte hade någon backup. Mm. När ska folk lära sig göra backuper? Och när ska folk lära sig att inte lita på Google?
Ja, och lite, att inte lita på de stora sociala nätverken överhuvudtaget. Mm. Och här är ju, det här är ju en gråzon. Det som är intressant här tycker jag är att det handlar dels då om de sociala nätverkens egna användarvillkor, inför vilka vi alla står rättslösa, plus då att EU, och säkert de amerikanska myndigheterna också, men formaliserat i alla fall, EU och de sociala nätverken har inlett ett samarbete där de sociala nätverken får signaler från den politiska världen, från EU och från Europol om vad som bör plockas bort. Och detta är ju då inte alltid saker som är olagliga, utan sånt som makthavarna, staten finner olämpligt, finner stötande, anser inte bör finnas. Mm. Och ska man begränsa yttrandefriheten, då måste ju det ske på helt andra sätt, om man överhuvudtaget ska göra det. Då måste det stiftas lagar i god demokratisk ordning. Beslut ska sedan fattas utifrån dessa lagar i domstol under en rättssäker process som ska ske innan man stänger av någon. Och när det väl sker så ska det finnas rätt att överklaga. Och inget av det här uppfylls ju med det system som EU och de sociala nätverken har byggt upp. Men jag ställer nästa fråga, ska jag hämta lite mer vatten
ja,
till dig.
Tack så hemskt mycket. Nej, det jag tänkte säga var bara att i Dennis Cooper-fallet så är det väl uppenbart att han har blivit avstängd på grund av Googles egna villkor. När det gäller Milo-fallet, och det kanske är det som är skrämmande, då kan man ju inte riktigt veta vad som är Twitters villkor eller deras officiella inställning och vad som skulle kunna vara en påtryckning från det här Joint Referral Unit.
Nej, precis. Och det finns ju då massa skumma saker i det här EU-samarbetet. För att dels finns det ju då en NGO, alltså en organisation, en icke vinstdrivande sån här civilorganisation i botten som säger sig arbeta mot extremistiskt och hatfullt innehåll på nätet där det inte finns någon demokratisk insyn alls, och det är de som har arbetat med plattformen. Sen hjälper Europol, alltså den europeiska polissamarbetet, till med att hitta saker som bör censureras, och så går det vidare till den här Joint Referral Platform som alltså är EU:s samarbete med de sociala media, och där det är kanske inte så att man alltid diskuterar exakt att den och den ska bort, utan mer att det här fenomenet, de här åsikterna, sådana här saker ska inte finnas på nätet.
Ja, okej. Nej, så, som jag sa, man blir besviken på att författare som är så stora förlitar sig på en gratis plattform istället för att ha sin egen domän och sitt eget webbhotell eller sin egen server. Å andra sidan, de är ju bra på att skriva och inte på tekniken kanske. Men det här visar ju också faran med gratis, får man väl säga. Ja. För att om man betalar för en tjänst, då är det klart att man inte blir avstängd på det sättet som han blev. Jag har väldigt mycket erfarenhet av som egenföretagare att samarbeta med olika banker, betaltjänster och så vidare. Och det har också hänt att jag har blivit avstängd på grund av kontroversiellt innehåll. Swedbank stängde av mig till exempel, Swedbank Babs. Men då gjorde de det med 3 månaders
frist. Ja.
Eftersom det var det som stod i vårt avtal. Precis. Och eftersom det var en tjänst som jag betalade för.
Precis.
Och då är det ju seriöst.
Och i ett vidare perspektiv här så måste det ju bli dags att börja verkligen stå upp och försvara våra fri- och rättigheter som yttrandefriheten. Därför att hela tiden så flyttas ju gränsen. Det gäller ju, samma sak gäller ju övervakningen. Hela tiden flyttas gränsen om man säger att nu inskränker vi medborgarnas rätt till privatliv eftersom vi måste göra en avvägning mellan säkerhet och grundläggande fri- och rättigheter. Men vad är grundläggande fri- och rättigheter? Grundläggande fri- och rättigheter är absoluta regler. Det är de grundläggande reglerna, den minsta gemensamma nämnaren för civiliserat umgänge mellan staten och medborgarna. De heter grundläggande och de är inskrivna i konventioner just för att de inte ska kunna brytas. Därför att de är viktiga. Men hela tiden så flyttar man gränsen framåt. När det gäller övervakning har man gjort det länge. Och nu börjar man alltså ge sig på yttrandefriheten också.
Alltså jag skulle säga att på ett sätt kan man ju säga att nu gäller det att vi måste försvara yttrandefriheten. Fast jag skulle snarare säga att på ett annat sätt så handlar det just om det jag just sa. Att börja ta de här sociala medierna för vad de är. Det vill säga pajasar som man inte kan lita på. Och då, i så fall så är väl den verkliga faran ifall Facebook, Google med flera blir till det riktiga internet eller det som folk betraktar som internet, vilket ju delvis håller på att ske naturligtvis. Det finns ju unga människor idag som inte vet att det finns något utanför Facebook.
Och det här är ju intressant, vi kommer i ett kommande program att diskutera nätneutralitet. Och det finns ju då farhågor att om till exempel Facebook erbjuder egen uppkoppling och sånt här, att internet blir lika med Facebook för många människor och ingenting annat.
Mm.
Och då kan man ha privata WordPress-servrar på egna privata WordPress-bloggar på egna servrar eller vad som helst utan att folk kommer åt dem om de går ut den vägen på internet.
Mm. Facebook försökte ju sälja ett eget internet i Indien som inte bara skulle bestå av Facebook, det skulle bestå av Facebook, Wikipedia Och någon mer sajt. och man kan ju förstå att det är tilltalande för folk. Ja, men alltså för folk som vill ha...
Ja.
Alltså, det var alltså gratis
folk som
internet.
Folk som vill ha gratis.
Fast det var inte internet.
Nej, precis.
Men som sagt, det kommer vi in på i ett framtida avsnitt.
Problemet här är väl att det finns... På vissa områden idag så finns det kanske inte så mycket alternativ till... Till exempel Facebook. Jo, det finns alternativ. Jag har varit inne på en del av de här. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter alla. Men jag har varit inne, jag har registrerat mig och så har kommit hit. Och så har kommit fram till att här finns inte en jävla människa jag känner. Icke en människa jag känner. Och då kan man naturligtvis ta sig an det gigantiska uppdraget att försöka omskola alla sina hundratals vänner till att gå över till en annan plattform. Men det är lite uppförsbacke. Folk måste ju vilja göra det här frivilligt.
Ja,
måste
komma och det är också lite att sätta sig över andras digitala livsval och sådär.
Precis, det måste liksom finnas någonting som människor hellre väljer själva, frivilligt. Och något sånt finns ju faktiskt inte idag på marknaden. Och jag tror att risken vi ser är att folk, om det inte uppstår några alternativ... Så är ju risken att folk kommer att gå över till andra mer forumliknande lösningar för bara sina vänner. Där man inte har liksom någon som helst kontaktyta mot andra människor och mot nyheter och så här. Utan bara liksom prata med dem som redan tycker som man själv.
Jo, men det är väl lite det som Facebook försöker åstadkomma. Jag kommer ihåg på den tiden när LiveJournal var stort. Så var det så att den genomsnittliga bloggen på LiveJournal följdes av 12 personer. Och 12 personer, det är ju liksom en liten klick.
Jo, precis.
Jag tror att det är liknande på Facebook. Man ser ju vilka som är ens närmaste vänner där. Vilka man tittar mest på. Du är en av dem för mig till exempel. Och där är det ju också kanske 12 stycken.
Men där finns ändå möjligheten att titta på annat.
Ja,
man får
in
andra saker i sina flöden. Så att jag tror att utvecklingen kan just nu gå två håll. Antingen att det uppstår nya alternativ till de sociala nätverken som är så bra och attraktiva så att folk frivilligt väljer dem.
Mm.
Eller att folk går in i mer forumliknande system med bara sina vänner.
Ja... Eller att det kommer något nytt som gör att Facebook plötsligt känns helt ointressant. Men allt man säger om det här är ju så otroligt, det är bara spekulationer och hur kunnig man än är så blir det ändå bara
men det är det som är fantastiskt. Det är det som är det fantastiska. Detta är internet. Vi har inte en aning om vad som kommer att hända imorgon eller i övermorgon. Helt nya lösningar kan dyka upp. Jag menar, Google slog ut Yahoo till exempel. Det diskuteras bland annat hos WikiLeaks tror jag. Jag vill minnas att det var WikiLeaks som diskuterade en möjlighet att sätta upp ett alternativ till Twitter. Så att det finns projekt på gång. Men där är ju det gamla vanliga problemet att väldigt många av de människor som sysslar med det här är mer tekniker än samhällsdebattörer. Så ofta är det så tungrot. Det blir lite grann som med kryptering. Kryptering är jättebra, alla borde använda det. Men det är fortfarande så pass krångligt att folk inte gör det. Det måste alltså finnas ett användargränssnitt som är superenkelt och det måste vara så bra så att folk frivilligt väljer det.
Men sen måste jag också säga, när folk ska liksom uppfinna det nya sociala nätverket, typ Diaspora, eller när de ska, vilka var det, sa du, som ska sätta upp det nya, WikiLeaks håller på att sätta upp ett nytt Twitter.
Ja, man funderar på det i alla fall.
Ja, men de tänker i gamla banor. De måste tänka något helt nytt. De kan ju inte göra en kopia av Twitter kopia av Facebook. Det kommer ju aldrig funka.
Nej, precis. Men det är samtidigt det som jag tycker är lite hoppfullt här. Att vi vet inte vad som kommer sen. Jag menar, internet är ju inte så gammalt. Man har liksom redan en rätt ansenlig kyrkogård av gamla projekt, MySpace och sådana här saker som Yahoo som liksom aldrig blev något eller som blev något och sen försvann.
Jag tycker att Beam är rätt roligt. Känner du till det?
Nej, berätta.
Alltså B-E-M-E. Beam. Det är skapat av Casey Neistat som är en filmare i New York. Och hans idé var att istället för de här fixade Instagram-bilderna som man tar av sig själv och pluta med munnen och så vidare, så ska beam vara att du sätter mobilen mot ditt bröst och så tar den en bild framåt och visar exakt vad du är med om just nu. Och det är inte bilder heller, utan det är små videosnuttar. Ja. Så det är massvis av tonåringar i världen över som använder det. Och jag.
Ja, okej. Okay. Ja, och sen så finns ju såna här livestreamingstjänster som Periscope och Bambuser och,
precis.
Och sådant. Nej, men alltså det jag är ändå, jag är så här, samtidigt som jag liksom är jävligt negativ när jag ser liksom vart utvecklingen är på väg idag, så är jag samtidigt hoppfull. Därför att jag räknar med att människor som arbetar med internet är så kreativa att det kommer att dyka upp saker som vi inte har en aning om idag. Det kan vara sociala nätverk, det kan vara bild- eller filmbaserade saker.
Mm. Nu skulle jag normalt säga, låt oss gå över till nästa ämne. Men ärligt talat, så vi har inget riktigt så här EU-ämne idag, eller hur?
Nej, EU har gått på semester just nu. Men det som är intressant med EU just nu, det är ju att just det här som vi har pratat om, att arbetet med yttrandefrihetsfrågorna. Och där vill jag nog säga att det här är någonting som människor borde reagera på. Och jag är lite hoppfull på att människor kommer att reagera. Därför den allmänna övervakningen, eller människor, samhällsdebattörer.
Ja,
den allmänna övervakningen, den diskuteras ju knappast överhuvudtaget idag. Den frågan är liksom rätt total medieskugga. Men det har ju varit ändå rätt mycket diskussion om de sociala nätverken, om Google, i konsumentjournalistik, i media, i allmänhet. Många politiker förfasar sig över en del sidor av de sociala nätverken. Så möjligen nu när det handlar om Google, Facebook och Twitter, att de som brukar gå in i debatten kommer att göra det. Men då har vi naturligtvis problemet att många av de här aktörerna, till exempel politikerna, det är oklart på vilken sida de står. Står de på folkets sida eller står de på EUs och censurens sida?
Men vad menar du? Du tror att hela de här Milo och Joint Referral Unit-händelserna och allting kommer leda till en debatt?
Förhoppningsvis, därför att samtidigt som det har varit rätt lite diskussion om statens övervakning, så den debatt som har varit har ju ändå varit om de privata företagens övervakning eller insyn i dina privata data. Det är ju den debatten som överhuvudtaget har existerat. Så möjligtvis som man kan spinna vidare från det. Men det bygger ju då på att media är lite uppkäftiga och ifrågasätter politiken och utmanar politikerna och är beredda att kritisera det som sker i EU.
Ja, och det bygger väl också på att det finns ett folkligt intresse för de här frågorna?
Delvis. Fast vad media och den debatterande samhällseliten debatterar, det är ju inte alltid grundat på vad folk i allmänhet tycker, utan vad de tycker. Och de har ju varit mer pigga på att diskutera de privata företagens övervakning och kontroll över människors data än statens.
Mm. För att återkomma till det här med Milo som vi började med. Mm. Jag tycker det är intressant det du säger, att det handlar inte, alltså för oss handlar det naturligtvis om en politisk grej att de censurerar honom och så vidare. Men för de allra flesta handlar det ju om precis det du sa, att Twitter blir lite tråkigare. Ja. Och det är väl det som är kärnfrågan för folk. Då kan de rösta med fötterna, så att säga.
Jo, precis. Men som sagt, ska man rösta med fötterna, då måste det finnas alternativ.
Mm.
Så ni där ute, utveckla nya plattformar. Så sitter jag och tänker lite nytt, för att här måste någonting ske.
Mm. Vad heter det? Jag skulle lite kort vilja kommentera terrordådet. Nu glömde jag bort exakt vilket terrordåd var.
Det har hänt så mycket många.
Vi har i den här podden aldrig kommenterat någon terrorhändelse, trots att det har hänt flera stycken sedan vi började. Det är lite halvt medvetet. Jag tycker att det så löjligt när folk alltid ska börja dra politiska poänger av terrordåd. Så att vi har pratat om substantiella saker, ja, som EU-riktlinjer och sånt istället. Men
ja, vi har ju ofta pratat om de indirekta konsekvenserna av terrordåd, det vill säga den lagstiftning som kommer och den övervakning som följer, de inskränkningar av yttrandefriheten som följer.
Precis. För sen vi började, det har varit Orlando, det har varit Nice, München nu senast just i veckan.
Men, Ansbach.
Ja, just det. Men, och jag har flera grejer, ja, i Tyskland. Men den sista grejen, precis, den senaste grejen som hände var ju för några dagar sedan, där en ung man sköt ihjäl unga människor i München.
Just det.
Och jag tycker sånt är oerhört obehagligt på alla sätt och skulle inte vilja kommentera det, men nu känner jag att jag måste göra det, och det beror på att Tysklands politiker har börjat dra politiska poänger på det här, och bland annat då så har inrikesministern Thomas de Metsiere från CDU, han har sagt väldigt tydligt att det är våldsamma dataspel som har skulden till den här dödsskjutningen. Och det är ju en väldigt vanlig anklagelse. Mm. Men det intressanta i det här fallet, det var att mördaren hade även akademiska studier om Amokläufer, som man säger i Tyskland. Alltså vansinnesdåds, ja, folk som begår vansinnesdåd. Och ja, om man hade våldsamma dataspel och om man hade akademiska avhandlingar om folk som begår vansinnesdåd, då måste man väl i konsekvensens namn också säga att sådana bör förbjudas.
I konsekvensens namn, ja. Och sen alltså hela den här diskussionen om dataspel, det var någon av programmen i Vetenskapens värld på Sveriges Television, som jag tror går i repris nu i sommar dessutom, som visade på motsatsen, att dataspel kanske inte alls gör människor mer våldsamma, utan snarare låter dem få utlopp för sin frustration, och så blir det bättre i samhället istället. Men vad som motiverar enskilda gärningsmän, det är ju liksom väldigt, väldigt svårt att säga. Det kan vara islamism, det kan vara rasism, det kan vara personlig frustration. Nu senast i natt här så har det varit, vi spelar in det här på tisdagen alltså, så har det varit ett dåd i Japan där någon har haft ihjäl något 20-tal förståndshandikappade människor på ett boende för sådana. Och liksom vad det är för motiv, det kan man ju bara spekulera i. Och jag tror att det finns en risk i att man lägger så här extra stor vikt vid vissa motiv. Det fanns ju länge en rätt sund princip i Storbritannien som man tyvärr sen så småningom lämnade. Men det var att man försökte att inte behandla IRA-terrorister som terrorister utan som mördare. Har du smält en bomb, då är det liksom, då har du mördat 20 personer. Det är det du ska ställas till svars för. Och där de här 20 personernas liv var lika mycket värt oavsett om det var ett politiskt dåd eller ett icke-politiskt dåd. Så på samma sätt har vi ju diskussionen om, är ett brott mera straffvärt för att det sker med hatmotiv?
Vill jag veta att du inte tycker till exempel?
Nej, alltså jag tycker liksom att alla människoliv är lika mycket värda. Och att man måste se brotten för vad de är. Dessutom om man börjar säga att saker och ting hade hatmotiv eller politiska motiv, då skapar man ju kanske också martyrer för den gruppen av människor. Jag tror att det var lite grann så det blev på 80-90-talen med nazisterna i Sverige som utförde en del våldsbrott. De blev ju då väldigt sådär, ja, de blev martyrer i sina egna kretsar, vilket möjligtvis stärkte de här kretsarna, vilket möjligtvis gav inspiration till mera våld. Det kan man ju bara spekulera i, men jag tror inte att det är så enkelt som politikerna vill göra det.
Ett senare exempel är ju pastor Åke Gren på Öland som predikade hatfullt om homosexuella.
Ja.
Och blev dömd för det i Sverige. Ja. Men han kanske blev frikänd i slutändan.
Han blev nog frikänd.
Men hur som helst så gjorde ju hela historien att han blev känd över hela världen. Precis. Och fick stöd från en massa ärkekristna i
från
USA och så vidare.
Westboro Baptist Church och sådana här. Det var ju rätt intressant med Åke Green därför att jag var rätt högljudd i den debatten och var med en del i media och så. Jag drev linjen Åke Green är en idiot, men han ska ha rätt att vara en idiot.
Mm. Ja, och tidigare så var han bara en idiot i en liten församling på Öland där det kom några få närmast sörjande till gudstjänsterna förmodligen.
Streisand-effekten.
Ja, precis. Sen så såg jag att Dan Park, sin vana trogen, har gjort sin konst från de senaste terrorattentaten. Han gör ju den. Dan Park är ju den svenska gatukonstnär eller konstnär som faktiskt har blivit gripen av polis vid ett antal gånger.
Ja, flera gånger. Han har även avtjänat kortare fängelsestraff.
Mm. Ja, och det gör att jag stödjer honom helhjärtat. Däremot, nu när jag följer honom på Facebook så inför sitt senaste konstverk så frågade han la upp det på sin Facebook-sida och frågade, är det något jag har missat? Är det något mer jag ska ta med? Och så fick han en massa hatiska kommentarer från sina följare. Och det tyckte jag var jättelöjligt och tråkigt för att, vad fan, det är du som är konstnären, skrev jag.
Ja, jo precis.
Konst blir ju alltid sämre om man ska blanda in andra. Alltså, han blir något helt annat. Då blir politik.
De Park är ju rätt mycket en posör i och för sig. Och det ska han ha rätt att vara också. Men det jag tycker är så absurt, det är att i Sverige, jag menar, han har blivit fängslad på grund av sin konst. Mm. Konstens uppgift, som jag ser den, är att vidga människors perspektiv. Konstens uppgift är att ifrågasätta. Konstens uppgift är att utmana gränser. Konstens uppgift är att få människor att tänka efter och kanske rent av ompröva sina ställningstaganden. Ja. Och nu råkar det vara en viss typ ställningstaganden som Dan Park brukar landa i.
Ja, men du behöver inte ens kalla det ställningstaganden för att konst är också en väldigt komplicerad process och som kan komma djupt inifrån och hur det sen blir på ytan.
Det är ofta frågan om betraktaren mer än konstnären. Vad betraktaren uppfattar. Alltså jag kan titta på en del av de Parks konstverk tycker jag är skit, men en del av dem tycker jag faktiskt väcker en intressant tanke. Och då är ju frågan liksom om man betraktar det här som någonting som man ska spärras in för. Det säger ju rätt mycket av dem som betraktar det.
Mm.
Det var någon av domstolarna som i samband med något av hans kortare fängelsestraff uttalade att hans verk inte tillförde något av värde vad gäller samhällsdebatt och så vidare. Ja. Vilket ju bara är deras personliga tolkning.
Ja, det är helt fruktansvärt att höra att överhuvudtaget konst ska värderas i en domstol på det sättet.
Ja, jag menar, då kan en domstol lika gärna säga att en målning av Jackson Pollock bara är ett jävla kladd som inte tillhör något värde till samhällsdebatten.
Mm. Okej, själva knäckfrågan är naturligtvis att, för det är lätt att säga att konsten ska vara fri, men säg då att någon som faktiskt har syftet att sprida politisk propaganda gör det under förklädnad av att det är konst och säger det här är konst, det måste försvaras. Det visar ju på problemet med att förbjuda viss information då, som i det här fallet hat.
Alltså den enda informationen jag kan tänka mig förbjuda, det är sån som alltså omedelbart syftar till att skada andra människor. Där man säger liksom gå ut och slå ihjäl den här personen.
Ja, och ett annat klassiskt exempel, fast jag vet inte om vi ska gå in på det, men det är ju det här med om du hade instruktioner för att kunna spränga hela jordklotet i luften genom att trycka på en knapp, men det kan man ju ändå inte göra, så det är så otroligt hypotetiskt. Men å andra sidan så går väl det att jämföra med att gå runt på gatan och skrika det brinner. Det får man ju inte heller göra. Och det är väl rimligt att man inte får göra det.
På gatorna får du nog göra det, men i en teater eller biosalong är det direkt olämpligt.
Ja, jag tror att man får göra det på gatorna. Det är ju...
Ja, men om jag går omkring på gatan här och skriker det brinner, då kommer de vara liksom att titta på mig tycker jag är knasig.
Du blir nog inspärrad i vilket fall. Men kanske ja, på psyket. Förr eller
senare. Men alltså Dan Park, för att återvända till honom. Jag tycker det är så fascinerande och skrämmande. Det är alltså att vi sätter konstnärer i fängelse på grund av deras konst.
Mm.
Det är klart att en konstnär ska inte kunna råna en bank och säga jag är konstnär, jag får göra vad jag vill. Men när vi sätter dem i fängelse på grund av deras konst, på grund av de konstverk de har skapat.
Jo, men det var
ju, tycker jag är oerhört märkligt.
Ja, det är klart att det är det, men det var ju precis det jag menade. Att ja, men om man inte ser det som konst, om man ser det som uppvigling enligt hetslagstiftningen, vilket ju visar på problemet med hetslagstiftningen.
Jag menar, ta den här berömda målningen, franska revolutionsmålningen, Liberté med flaggan och liksom den här kända, uppmanar den till våld.
Ja, är det politisk konst?
Ja, den uppmanar till revolution skulle jag säga.
Mm.
Tack, ja, ja.
Vi står här och svettas.
Ja, fy fan. Det är varmt idag.
Vad ska vi göra?
Jag tror att vi tar och klappar igen butiken för idag. Går ut på balkongen och tar lite frisk luft. Och så hörs vi nästa vecka.
Och vi kan också säga att om någon har någon kommentar kring nätneutralitet så går det bra att skicka in den till karl@5july.org för att då kan vi ta med den i det specialavsnitt om nätneutralitet som vi håller på att förbereda just nu.
Japp, och i väntan på nästa avsnitt så kan man även läsa bloggen hax.5july.org.
Ja, vi hörs nästa vecka.
Ja,
hej då.
Hej.